as silhouettes são seguidas, e lá de pronto, pronto, e isso disse que não tinha esse todo de merda. Antes era neto dos velhos, vitalesse, ele ia ver área, ver terra, normal, tipo.
Välkomna till podcasten Hettis Proffs. Mitt namn är Hamza Aftoni och nu har ni bettat av säsong 1, säsong 2 och vi inleder mot en ny säsong, säsong 3. Och den här gästen har jag försökt få tag på faktiskt sen podden startade. Och jag fick träffa honom vid ett sammanhang i Husby. Väldigt trevlig, väldigt ödmjuk och han sa när jag har tid så kommer vi lösa det. Nu finns tiden, nu sitter han framför mig och det är dags att köra ett avsnitt med ingen mindre än Robin Quaison. Välkommen hit.
Tack så mycket, tack för att jag fick komma. Tack. Jag
kommer du ihåg det tillfället?
Ja, jag kommer ihåg, men jag ska vara helt ärlig, den där dagen, jag var så stressad, det var så mycket folk. Du vet, jag vet, vi stannade där, vi pratade en stund, jag bara, ah, bro, jag kommer höra av mig, jag ska säga till Stefan, lalala. Och sen taggade därifrån, så det kom fler. Fler folk, vi pratar och sen en sak med mig, jag har världens sämsta minne. Alltså, om det vore för Simon, han ringde mig igår, han bara, bror, glöm inte, imorgon klockan 11. Jag bara, är det imorgon? Jag bara, okej. Okay. Jag bara, plocka mig bara. Alltså, jag har världens sämsta minne. Jag glömmer bort allt, allting som vi planerat 2 veckor alltså, i förväg. Det är glömt för mig redan.
Det ledde in mig till eventet vi var på.
Mm.
För det var en del av din foundation, Quaison Foundation.
Mm.
Så vi kan väl börja i den änden. Vad är det för något?
Quaison Foundation, det är en stiftelse som jag vet, grundat med ett par vänner. Som, alltså vårt syfte är bara att försöka, hur säger man det här, försöka öppna vägar för yngre som kanske har det svårare att se alla vägar.
Vad var syftet med att den startades?
Nej, vi satt och pratade, vi hade pratat ett tag, jag och mina kompisar, om vi måste göra någonting, Robin, du måste göra någonting utanför din fotboll som kanske är lite större än bara fotboll. Och vi kom fram till det här för att som vi ser nu läget i Sverige och till och med världen, du vet, inte ljust ut. Det blir bara sämre och sämre och sämre. Så vi satt och pratade, vad kan vi göra för att försöka göra vårat, hjälpa till och försöka förbättra situationen så gott vi kan.
Inte för att du vill att du ska sitta och skryta om vad du har gjort för välgörenhet, men vilka typer av saker har ni gjort? Innan du svarar, bror, du måste snacka in i
mikrofonen. Ah,
ja. Så du gör så här, du vet. Så perfekt.
Vad vi har gjort med, vi höll på med saker, små saker innan stiftelsen, men nu det har blivit mer stiftelsen gör. Jag är en person, jag gillar inte att prata så mycket om mig själv och jag är så, men för att få in kapital utifrån, jag kan göra så gott jag kan, men ju mer människor vi kan dra in, ju mer vi kan hjälpa. Och det är också en anledning varför vi skapar stiftelsen, för då det blir mer legit. De här gör det här. Det finns mer på svart och vitt. Och då vi kan, som jag sa, få in mer hjälpande händer. Och med stiftelsen nu, det vi har gjort, den första grejen var ju där när jag träffade er där på Husby gård när vi visade EM. Vi gjorde de
storbildsskärm, gratis mat.
Exakt, det var första. Sen efter det så har vi gjort en föreläsning, några fotbollsturneringar och sen när det var jul så delade vi ut runt 3 000-4 000 presenter till skolorna i närområdet där vi kommer ifrån. Till barnen i skolorna.
Perfekt. Innan jag glömmer, shout out Babas på det eventet. Som levererade börjarna till kidsen.
Faktiskt riktigt bra börjare. Riktigt bra. Jag gjorde min egna börjare. Du vet, jag gillade att han började så mycket. Jag brukade med den här var god. Synd att han tog bort den.
Är ni någon som du hör?
Du måste hämta tillbaka den.
Du tog in mig lite kring Husby. Är det där du född uppvuxen?
Nej, jag är från Akalla.
Akalla. Jag är från Malmö, bro. Så jag kan inte, du vet, så här, de här olika...
Mm-hmm.
Är Husby och Akalla nära, eller?
Ja, det är... Alltså, hur ska jag förklara?
Stänkas
liksom,
typ?
Ja, det är som den här porten och porten bredvid.
Okej. Okay. Vad är din relation till jag kallar?
Det är mitt hem. Det är mitt hem. Där jag är född, uppvuxen. Jag lärde mig gå och spela fotboll. Allt det kommer därifrån. Mina vänner, mina barndomsvänner från Akalla och Kvisby. Det är mitt hem. Alltså. Det är svårt att förklara.
Är du född i Sverige?
Ja.
Så Akalla är ditt legit första hem?
Ja, det är mitt hem. Det är mitt hem.
Det innebär också att du gick i skolan där.
Mm-hmm.
Hur var din skolgång?
Det var roligt. Det var roligt. Många minnen från skolan. Många minnen från skolan. Men det var skolan, du vet, man... Vad ska jag säga? Det var roligt att vara i skolan, men det var inte roligt att vara på lektionerna. Förstår du? Det var roligt att spela fotboll där. Hitta på bus. Men jag bara bra minnen från skolan.
Hur busig var du? Vilken nivå lade du dig på?
Jag var en busig unge när jag var liten. Jag var busig. Jag kan tänka mig lärarna då var trötta på mig. De flesta. Men jag var snäll. Jag var alltid snäll, men jag var väldigt busig.
Dina betyg, hur klarade du dig där?
Nej, jag klarade mig. Jag har gått ut skolan, gått ut gymnasiet. Tog examen alltså från gymnasiet med fullständiga betyg. Men jag var ingen toppelev, men jag klarade mig. Det var en grej jag och min mamma hade. Klarade bara skolan. För att jag var väldigt investerad i fotboll. Sen jag var liten, det var det enda jag ville bli. Så min mamma bara klarade skolan. Klarade den bara. Och så det var mest för hennes skull jag klarade skolan.
Vad var hon tryckte på?
Nej, klara. Alltså,
kunskap,
hem.
Makt?
Kom hem med, vet du, kom hem med godkända betyg. Klara skolan. Och det var mest det, för att hon visste. Hon visste att Robin gillar fotboll mycket, men han gillar skolan.
Hur stötte hon där med fotbollen då?
Alltså, hon gjorde allt hon kunde. Alltså, när det var någon träning tidigt på morgonen, när jag var liten, jag kunde inte åka till Solna själv. Hon var där, matcher, söndag morgon klockan 8, regnigt väder. Hon körde med och mina kompisar när hon kunde och så vidare. Så allt hon kunde ha gjort, hon har gjort.
Läser jag det rätt eller läser jag det fel? Är din mamma ensamstående?
Ja.
Berätta, vilken... Hade man press på sig själv som en ung man att man ville leverera för sin mammas skull?
Nej, inte press. Det var mer sådär att jag vill göra det här. Men jag kände aldrig den pressen att jag måste göra det här för min mamma. Det var mer än som en grej, du vet. Min mamma har mitt allt. Allt för mig och min bror. Och vet du, det glädjer mig mer att se henne glad, förstår du? Så jag tänkte inte så där nu jag måste göra det för min mamma, annars det här. Fotbollen, det är bara det jag älskat hela mitt liv, och jag vet det är ett sätt för mig att ta hand om min mamma.
Vad är din relation till din far, om jag får fråga? Till din pappa?
Ja, vi pratar. Vi har kontakt.
Jag går inte in på djupet där.
Nej, det är, jag förstår det, men vi har kontakt. Han flyttade när jag var 4 till London, och sen efter London flyttade han till Skottland. Där har jag en syster, en lillebror i Skottland, och sen jag har en lillebror i Sydafrika. Men jag har kontakt med min lille syster ganska bra. Min lillebror, han är väldigt liten. Men vi har kontakt. Alltså. Det är inte som att vi har ingen dålig kontakt. Vi har kontakt.
Jag vill veta mer om Akalla. Det är lugnt. Allt sånt här vi kan klippa. Prata, gör vad du vill. Ja, ingen stress. Bro, sitter du bra?
Ja.
Okej, bästa.
Jag gillar så här ligga.
Jag kommer få ett så kallat miljonprogram i Malmö.
Mm-hmm.
Som heter Seveds plan i Fyllund. Kan du beskriva Akalla lite mer? För jag vill lära känna din ort, som ni säger här i Stockholm. Mm. Och så är det området.
Akalla, det är en glad ort. Alltså vi spelar bara fotboll. Alltså om vi kollar på Stockholm nu och hur det var. Då Akalla, Husby... Vi spelade bara fotboll hela tiden. Alltså det var en grej på helgerna. Vi brukade åka till Kista. Det var något som kallades drive-in fotboll. Mm. Och alla gick dit. De som, alltså tuggarna, de som spelar fotboll, de som pluggar, de som kanske håller på med alla grejer. Det var en samlingsplats. Alla gick dit. Och folk behövde inte spela fotboll, men alla var där. Alltid. Så det är grejen här med där vi kommer från. Alla har alltid varit fotbollsintresserade. Så fotbollen har alltid varit nästan prior ett för nästan alla i vår generation. Alltså alltid. Och även nu när Husby FF till exempel har match. Alla går dit. Man behöver inte kolla på matchen. Man går bara dit för att tugga.
Gemenskapen.
Exakt. Så fotboll. Ja, jag ser våra orter. Det är sådär. Fotbollen har dragit ihop oss. Så det behöver inte ens vara bra. Man var bara där.
Vad gick det snett för området? Eller orten? Vad gick det snett?
Jag vet inte. Alltså.
Ibland kan jag tycka att jag kommer ifrån att det var lite orättvist hur man porträtterade området. Ja, klart skit hände. Mm-hmm. Men jag tyckte också att media spädde på det extremt
100%, 100%. För att det är det som säljer för dem. Det är inte intressant att prata om de bra sakerna. Det är inte. Och sanningen är när folk samlas, vanliga människor, och nu vi snackar lite media, man brukar prata mest om dåliga grejer. Och det är sanningen, det får man svära.
Ja,
det är fakta. När folk kommer tillsammans, man snackar, uff, det är knas, Ukraina, det är knas, det här hände där, bombningar där, skjutningar där. Det är helt fakta att när folk samlas, man tar mest upp de dåliga sakerna som händer i världen just nu. Varför det är så på Gud, jag vet inte, men jag hoppas att man kanske kan justera lite, att folk börjar prata om bra sakerna hela tiden. Som när jag kan träffa folk, det första de säger till, alltså när det har hänt någonting, de kan bara säga, hey Robin, bro, vad händer i din ort? Det läste om det här. Det är synd, men, och varför det är så här, jag på Gud, jag vet inte, men det är en grej att människor gillar att prata om negativitet. Det är helt sjukt.
Men räddningen, som du sa, för många från den orten då var fotbollen. När växte ditt intresse upp för fotboll?
Jag vet inte. Alltså, min mamma brukar säga att jag brukar sova med min fotboll. Så jag tror det var en grej. Alltså, sen, jag har alltid spelat fotboll. Jag har inget annat minne när fotbollen inte har varit fokus. Alltså,
ja. När blev det seriöst med träningar och matcher och... Det kom ut med liksom.
Det var en gång, jag kanske var 6, 7 eller 8, jag kommer inte ihåg själv. Jag spelade ett lag som hette Järva FK då, hemifrån. Och vi hade problem, vi åkte till bortamatcher, alla föräldrar hade inte bil och sånt. När det hände, jag tror min mamma återberättade, jag brukade komma hem och gråta, jag kunde inte åka till matchen. Sen det var någon gång jag sa, mamma, jag vill ha något seriöst. Sen vi sökte oss till AIK, det var någonstans 7, 6, 8 år.
Och du stöder till AIK. Mm. Vad hände där?
Jag, två andra kompisar, vi gick dit och tränade bara. Och ja, direkt, de bara, vi vill ha er tre, stanna. Sen från där, jag spelade AIK. Och det var kanske där att det blev lite mer seriöst. Man åker till träning redan där. Du har en grej som klickar i hjärnan. Nu åker jag för att träna. När det var, alltså, när vi spelade hemma, det var den lokala fotbollsplanen. Är ingen på plan, okej, alla kommer gå och träna. Men nu när det är allting fixat, där, alla ska ha samma kläder. Du vet, det blir mer seriöst direkt igen.
När insåg du själv då att du hade den här talangen?
När jag verkligen fattade det, kanske var 14-15. Jag kommer ihåg, det var en dag, Björn Westerholm, jag vet inte om ni vet vem det är.
Nej, vem är det?
Stor i AIK, han har varit sportchef. Jag tror han var sportchef när AIK vann SM-guld. Och på den tiden han var typ sportchef för ungdomarna, för barnen. Och min mamma, vi hade lite problem med att betala medlemsavgifter och sådana här saker. Så det var en gång Björn, han sa till mig och min mamma komma till Solna. Komma till Råsunda, han satt oss ner. Och där han bara, din son är fantastisk, han är bra, la 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 la. Och det var då jag fattade, jag bara, det kanske är bra på riktigt. Och det han gjorde, och jag är väldigt tacksam för han, än idag. Han sa till mig, gå ut från rummet först, för att han ville prata med min mamma. Sen han bara, vi kommer ta hand om Robins, alla hans avgifter. Han behöver bara, ni behöver bara betala en, vet du, en symbolisk summa, så ja, det står ni har betalat, men han löste allt som mamma inte kunde klara av. Och det var, jag trodde det var då jag fattade, jag kanske är bra på riktigt.
Satte han en press på dig?
Nej, för att slutet av fotboll, det var bara kul då för mig. Det var bara någonting man gjorde för kul, det var roligt, det var det jag älskar att göra. Så jag har aldrig känt press att spela fotboll, aldrig.
Den här podden heter Heltidsproffs och jag vill börja stegen som man tar från amatör till proffs.
Mm-hmm.
När var den definierade stunden för dig att du gick okej från att 15-16 år, någon tror på det här, medlemsavgift till att mamma, här är min första paycheck, varsågod.
När jag gick i AIK, alltså när jag spelade A-laget, var då jag började kunna ta hand om min mamma. Men jag kände mig inte som proffs. Alltså, jag var inget proffs, jag kände mig inte som proffs. Alltså, så pengamässigt, och jag kunde ta hand om, hjälpa min mamma på det sättet att jag kan hjälpa henne genom min fotboll, det var AIK. Fast jag kände mig aldrig som proffs då.
Varför det?
För att det jag var i AIK, det var bara... Det kändes som ett steg bara som jag skulle ta, förstår du? Jag ska spela A-laget. Så, men den här proffskänslan, jag gjorde ingenting som ett proffs kanske borde göra. Så där, om man tycker. Alltså, jag spelade allsvenskan, bror. Jag plankade när jag skulle till träning. Förstår du?
Yeah.
Jag gick av kontrollanter, spring nästa avfart med kostym, springer in till Karlberg helt svettig. Vad händer? Nej, jag vill inte komma för sent. Förstår du? Alltså, jag kände mig inte som ett proff. Innan matcherna, jag kunde tugga med kompisarna mitt i sol. 20 graders värme, vi kunde sitta i sönder och snacka, bla bla bla. Ja, jävla grabbar, jag ska spela match. Spela ändå allsvenskan, spela ändå AIK. Vi vill vinna guld. Så vet du, jag betedde mig inte som ett proff. Och jag kände mig inte som ett proffs på den tiden. Men det var bara för att jag visste inte bättre. Alltså jag trodde det. Så, ja, man gör. Jag bor ändå hemma med grabbarna. Så jag kan vara mig själv och bara göra det. Så jag hade inte den här tanken. Nej, det är match nu. Ska jag äta det här? Ska jag göra det här? Får inte vara ute nu? Jag kan inte sitta i solen. Satt i solen innan en match i allsvenskan. 20 grader svärme. Jag drack inte vatten. Jag gick bara och spela som om det vore på gården. När jag ser tillbaka det idag, jag var en idiot, förstår du? Men jag visste inte bättre helt enkelt.
Fast det är ingen av dina grabbar som sa, Robin, vad håller du på med?
Men de visste inte heller bättre. Hur ska vi veta bättre? Alltså, jag var den första från som spelade allsvenskan. Vi vet ju inte bättre. Alltså, vi tror ju det är normalt. Alltså, det är sjukt, men vi visste inte bättre. Så, det är lite på gott och ont, men... Det var inte så farligt. Det var att sitta och snacka lite skit. Bli lite uttorkad. Men det är lärligt. Det var lärligt.
Vem fick du in sig inom citattecken allvaret?
Jag vet inte.
Någon situation?
Alltså jag började känna mig som proffs när jag flyttade till Italien. Alltså, efter ett tag. Innan det var inte så här... Mitt tankesätt, det var inte... jag måste göra si så för att ta hand om kroppen eller någonting. Hade Dila. Folk som fick trycka i, du måste tänka på det här, du måste göra det här, gå och träna extra här. Men jag tänkte inte så här, jag måste verkligen göra det här för att förbättra det här. För mig det var bara håll igång typ.
AIK, vann du något guld med dem?
Nej, ingenting. Vi kom bara 2-3 hela tiden. Det är den största... Det var en guldmarko faktiskt. Vi hade ett år, det var allsvenskans bästa trupp enligt mig på många år, men vi kunde inte vinna.
Vilka var med i truppen? Minns du det?
Ja, det var 2013 vi hade mål när Ivan han gick bort då, men vi hade Kennedy, vi hade Martin, vi hade mig, Celso Borges, vi hade Henok, Nabil. Vilka mer hade vi som, jag vill inte glömma någon sen, om de här där, de ska bli sura, men alltså det här,
inga namn Alex, nämnda, inga namn glömda, det som man säger.
Alex Milosevic.
Bro, du har nämnt 6-7 namn som är...
Och vi kan inte vinna guldet.
Vem tror guldet? Säta Malmö, då...
Jag tror det var Malmö.
Oj, förlåt, bro.
Nej, jag tror det var Malmö. Jag tror det. Jag är inte säker, men jag tror det var Malmö. De vinner hela tiden.
Men den drömmen kan inte väl vara helt
nej, absolut
stängd
inte, absolut
att få
inte,
uppleva?
Absolut inte. Jag hoppas det ändå att jag kan vinna som guld med AIK, 100%.
AIK, bra session. Du har varit där som barnsben. Hur kommer det sig att Palermo visar intresse?
Uff, det är utanför mina händer, bro. Det jag vet inte.
Hur blev det presenterat för dig?
Min agent ringde mig och sa Palermo. Det kändes nice. Jag gillar alltså själva, jag gillade konceptet med Palermo. Sicilien, det man har kollat på mycket maffiafilmer, höger och vänster, man tänker nej, det är en sån plats man vill bli någon. Förstår du? Många stor spelare som har gått igenom Palermo, bra spelare då. De hade kommit upp till Serie A det året. Så jag kände att det var ett bra steg för mig.
Ni som lyssnar, jag har en liten videoklipp som kommer att komma upp på våra sociala medier. Då Robin visade sina kaffeskills som han har tagit med sig från Palermo. Lite som kaffe...
Espresso.
Espresso-grej. Som du fick lära därifrån. Men du landade i Palermo?
Direkt första träningsläger. Första träningsläger, Österrike. Och sen träningsläger en månad och sen till Palermo.
Och vad hände där? Hur blev du bemött?
Bra, de tog hand om mig. Alltså, jag kom till träningslägret. De tog hand om mig. Jag anlände på kvällen. Sen på morgonen jag vaknade bara, jag gick ner åt frukost. Jag fattade ingenting, skadde ingenting. Kollade bara runt, hälsade på grabbarna. Sen åkte och tränade.
Vem var stjärnan?
Det är en ganska rolig historia. Jag var ju skadad, jag kom dit skadad, så jag kollade bara på träningen.
Från att avbryta, var det samma veva som Silva också var där?
Nej, han kom dit 2 år efter mig.
Okay.
Så jag kommer, jag är skadad, så jag kollar bara på träningarna. Jag kör min rehab och sen jag kollar på träningarna. Sen, jag var med min rumskamrat, en av de få som kunde engelska. Sen, jag frågade han, jag pekade på Dybala. Så han är bäst i laget, eller hur? Han bara, nej, vet du, Belotti. Det var han som gjorde mycket mål för oss i Serie B. Det handlar om Belotti. Så jag bara, nej, jag tycker han är bättre. Sen det året, Paolo, han gjorde det han gjorde som han blev såld till, vet du, till Juventus. Men Belotti också fantastisk. Det han har gjort för italienska landslaget. Men vi hade några bra spelare.
Du satt skadad, sa du?
Mm.
Vad det som var det?
Knäskada. Jag hade skadat knät.
Och du blev köpt i samma veva?
Mm. Jag var bra på den tiden.
Det är nog risk de tar alltså.
Ja, men det var okej. Okay. Jag hade varit, alltså, det hände en månad tidigare. Så det var ingen värsta skadan. Jag var borta typ 1,5 månad. Det var läkt, men vi ville inte börja direkt.
Vi har snackat om press 2 gånger. Så säg så här, självförtroendet då. När du kommer till Palermo?
Jag tänkte då när jag var där, för att jag hade hört så mycket, eller vi alla har hört så mycket om unga spelare som flyttar, inget händer med dem, tillbaka till Sverige. Det där var min rädsla. Att jag skulle komma tillbaka. Det var det enda jag tänkte på. Jag ska inte komma tillbaka till Sverige och folk ska säga att jag har misslyckats. Det var det enda jag tänkte på. Så det var pressen jag hade. Det var pressen. Jag måste ta det här seriöst. Jag ska inte komma tillbaka.
När skadan var läkt och så här, blev du startspelare? Eller blev
nej,
du
det tog eller? Tid innan jag började spela. Jag tog kanske, jag fick göra några inhopp. Men det tog 6 månader typ innan jag fick starta. Så jag, och, Det var lite så, de bara, du måste förbättra din taktik, du måste lära dig språket, för annars du kommer inte fatta vad jag säger. Så, men de tog hand om mig, alltså, min tränare gillade mig, kände jag, pratade med mig mycket, så gott han kunde, för han kunde inte så bra engelska. Men man kan se på en människa när han, du vet, om man tycker om dig som person eller fotbollsspelare, det vet jag inte. Men, så han var på mig ganska mycket, men jag fick inte spela de första 6 månaderna. Men för mig det var bara okej, på Gud, jag ska bara kriga. Sen det kom en dag, vi spelade match borta Fiorentina. Det blev en tidig skada, typ så här. Allt jag har kommit in, typ 70-85, typ så. Men nu jag fick komma in typ 50-50. Sen på, kanske 5-10 minuter efter det, jag gjorde 2 mål på en minut. Sen efter det så blev det lite lättare för mig.
Fansen, du blev kanske en favorit efter det, eller?
Jag vet inte. Jag är inte sån, alltså, jag har inte så bra koll på vad som händer utanför, alltså, så sociala medier och italienska tidningar. När man är i Sverige, man läser alltid tidningen. Det står ju Aftonbladet, det är lätt. Men jag, alltså, sen jag flyttade, man har inte så bra koll på vad står de i tidningen. Vad säger den? Ibland får kunde skicka så där, på italienska någonting. Det här står så här, men man har inte så bra koll om man inte söker sig ut. Men jag tror att jag var uppskattad. Det tror jag. Men man känner inte av det lika mycket, eller jag gjorde inte det som man gjorde här i Sverige. För att man kan språket, man hör allt vad folk säger, varenda ord. Man läser tidningar och sådana saker, vad folk tycker och tänker om en. Så, och det kom bort lite ju mer, alltså, när jag lämnade landet.
Ditt tuffaste motstånd i Serie A?
Spelare eller lag?
Båda två.
Spelare, jag skulle nog säga Medel.
What?
Tuffaste, 100%. Jobbig han är.
Chilenaren?
Jättejobbig.
Du är 2 huvuden längre än honom. Vad var det han gjorde som var jobbigt?
Stark, djur, alltså jobbig. Alltså sådär. Ettrig. Han var jobbig, han var alltid, alltså, var alltid här land. Bästa spelare dock, jag skulle nog säga den bästa i Pirlo. Alltså bästa, men jobbigast med det utan snack.
Var han kvar i Milan när han hade gått över till Juventus då?
Han spelade Juventus, bästa utan snack. Jag satt på bänken, jag kollade på honom, han joggade bara så fint.
Flöt.
Exakt, alltså han hade koll på allt han gjorde. Det var aldrig så att när han gjorde ett misstag, enligt mig, det var inte hans fel. Det var killen som han passade, han fattade inte. Ja, det var fantastiskt. Vi är riktigt fantastisk spelare i Italien faktiskt.
Det är det som är det svåra ju, att få någonting att se enkelt ut. Som egentligen är
förstår du. Så man har kollat, man har sett Pirlo på TV. Men när jag väl satt där på den bänken och kollade på honom, alltså, det var magi, alltså, det var rakt av magi.
Så Medel och Pirlo. Medel tuff, Pirlo bäst.
Ja.
Vi snackar lag.
Juventus. Juventus 100%. Det där är Juventus. Alltså det var... Du hade tur om du fick en halv chans. Och vad jag menar med en halv chans, det är om du kommer rätt vän mot dem i en bra yta du kan köra. Då hade du tur. Alltså vart de än, alltså, de var så kompakta. Det fanns inga ytor. Och de var helt enkelt bäst. Det fanns inte, alltså, glöm då, det var Bakrin, det var Bonucci, Chiellini och Barzagli.
BBC.
I deras bästa dagar, förstår du. Det var inte lätt.
De här 2 målen som du får göra på 1 minut, vad ledde de till sen i laget?
Jag vet vad du vill komma ut, vad du vill fråga om det, om jag fick mer status eller om de uppskattar
speltid och...
Du vet, men jag har alltid känt, jag har alltid visat på träningarna vad jag går för. Och vart jag alltid har varit, att folk undrat varför spelar du inte mer. Så i laget har varit att äntligen, nu du visar vad du kan, typ sådär. Det ledde lite till mer speltid, 100%. Men det var också det, jag tror min tränare visste vad Robby vad jag var kapabel till. Han ville bara vänta tills det var den rätta tidpunkten att låta mig spela. För att om du spelar när det är för tidigt, speciellt nu när det är viktigt, du vet, om du inte går din väg, vi säger man är bajs, fans kan vända sig mot en, media kan vända sig, då det blir ett tilltryck och vissa kanske inte pallar. Så jag tror att de lät mig vänta för att få spela. Det hjälpte mig, för att när jag väl fick spela, jag var redo. Det var inte som att jag gjorde misstag, eller jag gjorde misstag, men det var inte så här.
Vilket är normalt.
Ja, 100%, speciellt när man är ung, när man, vad var jag, 21, speciellt när man är ung. Men att man gör misstag, men de är inte så här, ej, den här killen kan inte spela fotboll, bara för att man inte fattade saker. Så att de höll mig tillbaka och sen släppte mig, jag trodde det var en bra grej. Sen efter det, saker flöt på. Jag fick starta mer, gjorde många bra matcher och det kändes bra.
Det låter som att du hade en bra relation med klubben och tränaren. För
100%.
Vissa köper ju inte ursäkterna de får för att de inte får spela, för man är så ung på att spela. Mm. Men det verkar som att du hade psyket med dig.
Jag har det, jag tror det är en grej med mig som jag kan säga. Och det kanske låter som skryt och jag gillar inte att prata bra om mig, men just mitt psyke, det är någonting jag är stolt över mig själv. För att jag är inte sådär, när jag inte får spela, jag blir inte less, eller jag blir arg, jag blir irriterad, men jag kommer alltid fortsätta. Jag kommer aldrig sitta där efter 6 månader och gråta och säga att jag vill lämna. Jag byter ihop och kör. Det är en grej jag gillar med mig själv.
Ovanligt att höra dig säga något sånt, så det gläder mig att jag säger det.
Nej, det är någonting jag är stolt över mig själv faktiskt. Att jag är bra på att säga fuck it, bit ihop och kör.
Du sa siffran 21, så fick man tänka på U21.
Mm-hmm.
Du var väl med i truppen när de tog, när ni tog EM-guld.
Mm-hmm.
Vilken roll hade du där?
Vilken roll?
Mm.
Bänkvärmare. Jag har satt mycket på bänken i 21.
Men fick du starta någon match, spela någon
match? Nej, jag fick inte starta. Jag fick bara hoppa in.
Du gjorde mål, Danmark?
Ja, jag gjorde mål. Men jag fick aldrig spela så mycket.
Kände du inte att du bidrog även
på bänken? Jo, det gjorde jag. Men vet du, det var en tid. Ja, vi ska inte gå in på allt, men det var roligt. Det var roligt. Vi hade ett bra gäng. Och visst, jag bidrog med mitt. Jag gjorde mitt mål. Jag tycker också ibland vissa dagar jag kan vara en skön lagkamrat när jag inte är för tyst och irriterad. Men vi hade ett bra gäng och det var kul att vinna. Det var fett kul. Alltså. Speciellt att komma hem till Sverige och fatta vad vi har gjort.
Bemötandet nice. Som ni fick.
Ja, det var sjukt. Efter jag ska visa er videos. Det var nice. Alltså.
Tryckte jag på någon nerv när jag snackade med? Det känns som att det finns någon liten...
Jag vet inte. Det var en speciell situation. Jag kommer ihåg, jag trodde jag skulle starta den första matchen. Det var mot Italien. Det här skulle vara, och Italien, de hade snackat om det. Robin, han är i Italien nu. Italien är Serie A:s nya stjärna. Och jag spelade i Serie A. Den sista halvåret jag hade spelat mycket, jag hade gjort det bra. Och jag vet inte om det var, om man kollar på U21, alltså i överlag. Hur många U21-spelare spelar i en topp 5-liga och spelar ganska mycket och gör bra. Men i Sveriges U21 var jag bänk. Och jag var inte ens tanken att vara, jag var inte med i playoffen till exempel. Jag fick inte vara med i U21 från början, trots att jag spelade i Serie A. Men jag var uttagen till A-landslaget. Jag ser ditt ansikte, det är konstigt.
Jag är lite förvirrad faktiskt.
Varför, vi vet inte. Men, ja.
Har du fått någon förklaring?
Nej. Men det var
har
det.
Du bett om en förklaring?
Vi har pratat lite, men det var det. Men du förstår själv.
Robafa, let's break it down.
Förstår du?
Serie A. U21, ni ska möta Italien. Det är upphypat i Italien om att ni ska mötas.
Det var, jag spelade med Belotti. Belotti spelade U21. Det var en grej. Belotti,
matchen i matchen.
Exakt, det var Belotti.
Du sitter på bänken.
Jag trodde jag skulle starta. Hela veckan skulle jag vara med i startlaget. Tills kvällen innan han berättade för mig att jag inte ska starta.
Och i samma veva, du får plats i A-landslaget?
Nej, jag var i A-landslaget innan.
Innan?
Så här, kolla, vi tar det tillbaka.
Ja.
Vi tar det tillbaka.
Ja.
Augusti, jag skrev augusti 2014, jag kom till Serie, jag gick till Palermo. September, någonstans där var det U21 match mot Frankrike, den de vann. Jag vet inte om ni kommer ihåg.
Klart, Kursava.
Exakt, exakt. Där jag var inte uttagen. Jag blev väldigt förvånad. Det blev en grej av det. min dåvarande agent, han hade gått också i media, Robin ska välja Ghana och såna saker. Det blev en stor grej. Det blev en liten grej av det. Men, ja, jag blev lite uttagen och jag var chockad. Jag blev ledsen av sanningen. Sen jag fick spela. Sen det året jag spelade, det halvåret jag spelade inte så mycket i Palermo. Sen efter januari där jag gjorde mål. Och det gick bra. Och sen match var jag uttagen till alla slaget. Men jag var inte med i U21.
Det är jätteskumt. Utan att vara partisk på något sätt så bara låter det skumt. Men vi kan lämna det där.
Ja.
Vi har haft andra spelare som också varit landslagsspelare som vittnar om mycket kring just landslaget. Jag säger inte att du säger det, men det finns individer som ni kommer höra i podden som rakt av säger att i det svenska landslaget så finns det mycket underliggande fördomar, så att säga. Men jag vet inte om det var situationen för dig, men du är inte den första som jag hör är hamnat i en sån här situation. Men jag sätter lägga ord i munnen på dig. Guldet, hur högt rankar du EM-guldet?
Jag rankar själva det som hände efter själva uppskattningen högre. Alltså när vi kom hem till Sverige, jag fick se vad verkligen vi hade gjort.
Mm.
Det rankar jag mycket högre än U21-guldet. Kan vara för att jag inte var så delaktig i det. Så det kändes från fotbollsspelare, man vill ju spela, så man känner sig inte 100% delaktig. Det kan vara därför, men själva upplevelsen, allt som allt, jag rankar väldigt högt.
Landslaget, du blir uttagen. Då är det 2015. Erfarenheten där då?
Nej, det var kul. Bättre? Det var roligt, ja. Det var kul, jag kom dit, jag var nervös, jag ska tyga. Jag blir inte nervös ofta, men det var lite nervöst att vara med första gången.
Zlatan var väl kvar?
Zlatan var där. Zlatan, Kim Källström.
Mellberg?
Nej, tror jag inte. Andreas Isaksson. Det var på den perioden. Det var Granqvist. Var
under Hamrens tid?
Exakt, Erkan.
Jonas Olsson var som
exakt. Så det var det Sverige. Det var kul.
Hur skiljer sig nivån träningsmässigt när du tränar med landslaget i A-lag och U21?
Jag tror U21 var mer roligt. Vi hade mer kul med varandra. Det var mer kul. Alltså det var mer garv. Det var mer kompisar. När jag kom dit. Jag kände inte någon så himla bra. Kanske inte någon därifrån. Men det var inte så här. Det hade mina kompisar. Men det jag kände, det var en annan aura. Det var vi är här för att vinna. Förstår du? På den tiden Zlatan nu, han var tuff. Det var rabbar. Vi är här för att vinna. Det var ingen snack om saken. Vi ska vinna våra matcher. Det var en annan. Den mentaliteten, man kände den i luften. Sebastian Larsson spelar Premier League. Alltså, väl respekterad spelare. Kim Källström, många guldhanit i Frankrike. Det var där det var riktiga stjärnor på den tiden som var tuffa, tuffare än vad vi var från i sked.
Starkt det där som spelare att få spela med den typen av nivå, eller var du van vid det?
Mentaliteten tror jag vet du, ändrade mig lite. Spelarna var också fantastiska, men jag tror att känna den där hungern på ett annat sätt. På det sättet hade vi inte i Italien, tror jag. Men att komma dit och bara få smaka på det där, se hur det är, det var väldigt nyttigt för mig.
16, då var det väl playoff mot Danmark också väl?
Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg. Då var jag inte med i alla fall.
Nej. Var det med 18 VM?
18.
Ryssland?
Ja, var inte heller med.
När fick du chansen igen?
Jag skulle vara med en gång, men min klubb släppte inte mig. Det var jag och Oskar Hiljemark. Vi spelade i Palermo. Någonting hände. Sen klubben sa nej, ni får inte åka. Sen jag skulle vara med i Jannes första samling. Jag blev skadad. Sen kom jag tillbaka. Jag missade VM. Sen kom jag tillbaka efter VM. efter VM.
Och sen dess har du fått chansen?
Mm, sen dess har jag varit här, har jag varit kvar.
Palermo. Helt okej. Okay. Ni vinner inte Scudetton.
Nej.
Du rör vidare från Palermo till Tyskland.
Exakt.
Och då landar du i Bundesliga 2 eller Bundesliga direkt?
Bundesliga.
Mainz.
Mm-hmm.
Var det ett steg du tyckte okej okay, att röra mig framåt? Eller vad tyckte du?
Om man såg hur situationen var i Palermo, det kändes som att jag kanske gick ett litet snäpp uppåt.
Mm.
För att sen planen var för att sen ta ett större steg. Men situationen i Palermo, det var inte hållbar sanningen. Jag hade varit där 2,5 år. Det var mycket tränarbyten. Det var ett år vi bytte 11 tränare. Förstår du? Vi bytte 11 tränare på ett år.
Det är bizarrt.
Mm.
Hur ska man få en ärlig chans? Det finns ingen...
Jag tror inte det handlar om att få ärlig chans som spelare. Det var mer... Man blev trött.
Mm.
Alltså man blev trött. Jag vet inte. Alltså det blev... Tänk dig så här. Tänk dig, du kommer till träningen. Du går in i omklädningsrummet. Du garvar. Du vet att du får en ny tränare. Efter han har presenterat sig. Du går in i omklädningsrummet. Du garvar. Du grabbar hur länge klarar han sig.
Oh, okay, jag fattar.
Hur länge klarar han sig. Yeah. 2 veckor. 10 dagar. Alltså det var så här. Någon fick sparken efter 2 veckor. 2-3 veckor. Alltså, första träningen man har med, man kollar på varandra. 2 veckor grabbar.
Mm. Oh my god.
Förstår du? Det blir inte seriöst. Det är inte det. Alltså, förstår du? Man blir trött. Alltså, det blir för mycket hela tiden. Ny tränare. Det blev så här. Så det var inte, man fick ingen sinnesro på det sättet. Plus mitt kontrakt höll på att ta slut. Jag hade 6 månader kvar på kontraktet. Och i normala fall i Palermo, när du har 1 år kvar, förläng eller stick.
Precis.
Men Mohavilla i frid, Samparina var väldigt bra mot mig. Folk kallade han knäpp. Det var han som sparkade alla tränare. Folk kallade han knäpp. Folk gillade inte han. Men jag älskade honom. Och, mot mig var han väldigt bra. Jag älskade honom.
Varför det?
För han var alltid ärlig mot mig. Han sa, Robby, vad händer? Du ska vara så här bra. Jag ska ha dig. Men jag vet, den här tränaren vill inte spela dig. Men höger och vänster. Och han, även fast att jag inte förlängde mitt kontrakt, han lärde mig spela. Och,
det är inte ofta det händer.
Nej, förstår du? Med han.
Mm. Mm. Då fattar jag att Mainz blev naturligt. Mm. Att man rör sig dit.
Mm.
Vilken liga är tuffast att spela i? Det känns som att Bundesliga är lite hårdare.
Tuffa på olika sätt. Italien var väldigt mycket taktik. Det var svårt att hitta ytor. Det var svårt att komma till chanser. Tyskland, mycket mer fysisk. Mycket mer springa. Fast tekniskt sett, Italien är mycket bättre. Taktiskt sett, mycket bättre. Men Tyskland är Tyskland. Mycket springa, mycket kämpa. Man måste vara fysiskt, man måste vara på topp för att kunna få ut det man ska göra.
Och laget där då? Jag har inte haft så bra koll på det.
Vi hade några år vi var bra, men ja. Vi kämpade. Vi har alltid haft bra spelare, men det var lite kämpigt. Något år gjorde vi bättre än det igen. Men det var lite upp och ner.
Jag minns rubrikerna var ofta om det. Mål.
Det gick bra för mig i början, mot slutet. I början jag hade svårt med den tyska mentaliteten och med fysiken. Jag kom dit i januari. Jag kände mig på topp. Alltså jag hade spelat varje match i Italien. Fysiskt. Jag kände mig på topp. Jag hade gjort bra 6 månader. Jag kom till Tyskland. Sista dagen i transferfönstret. Jag kom dit. Jag ska träna. Jag är död efter 10 minuter. Jag orkar inte med det. Jag satt där. Jag tänkte, vad är det här? Full tempo. De bästa fotbollsspelarna, men som de sprang, som de pressade. Soldater. Jag blev död efter 10 minuter. Jag tänkte, hur ska jag spela fotboll där? Hur? Och det var ändå i januari, så jag var ju fit, förstår du? Jag tänkte, jag orkar inte det. Så då jag blev trött efter 10 minuter, 20 minuter, 30 minuter. Jag pallade inte, alltså, jag orkade inte träna. Och då man kan inte vara bra på fotboll. Det går inte, så det tog tid för mig att komma in i det där.
Men du kom in?
Ja, efter ett tag.
Hur många matcher blev det
i Mainz? Bundesliga, vad blev det? Över 100. Över 100 Bundesliga matcher. Med kuppen, det kanske kom landa på 100, 115, 100, någonting. Jag har inte koll på, jag räknar aldrig sån statistik. Jag vet inte hur många matcher jag har gjort för landslaget till exempel.
Och då är du fortfarande runt 23?
När jag kom dit skulle jag fylla, jag kom dit för att jag skulle fylla 24. Mm. Jag skulle fylla 2017, första dagen. Så jag skulle fylla 24.
Hur rankade du den sessionen då i Tyskland?
Den var bra. Alltså det var, jag blev en, alltså jag lärde, jag trodde där jag lärde mig hur det är att leva som ett proff.
Träning. Efter AIK, efter Palermo, Mainz.
Mainz, jag tror jag verkligen kände. Jag lärde mig hur jag leva som proff. Träna lite hårdare, gå till gymmet, stretcha, ta hand om kroppen. Isbad, kost, såna här saker. Det var där jag fattade. Jag måste ta hand om min kropp, annars jag kommer bli skadad. I Italien, det var chill. Man tränade inte, det var väldigt hård försäsong. Under säsongen det var mycket taktiskt. Mans, det var mycket jobb, styrnord, bam, bam, gym, man måste, vi var tvungna att vara i gymmet innan träningen. Jag kom ihåg, han sa till mig, var gym? Vad säger han denna? Vem är gymmet innan träningen? Nej, jag gått till gymmet innan träningen. Jo, hur ska jag träna om jag gått till gymmet innan? Han gjorde så här. Det var en dag, jag kommer aldrig glömma det. Vi hade en soffa. Vi hade en soffa i köket. Vi kanske skulle börja 10, du vet, jag är ingen morgonmänniska. Jag skulle börja 10, så jag ligger i soffan, jag har täcke på mig. Jag ligger med mobilen, klockan är kanske 20:10 kanske. Jag kommer förbi. Kolla, han bara, vad gör du? Ingenting. Han bara, gym. Jag orkar inte idag. Jag gick i gymmet, han skrek, han kom till mig, skällde ut mig. Sen efter det, det var så, boom. Vi måste vara i gymmet. Alla spelare 40 minuter innan träning. Annars är det böter och sådana saker. Men jag fattar
böter?
Inte. Ja, men jag fattar inte. Jag fattar inte sånt. Jag vet, typ, det tog tid när jag fattade att man måste jobba för att få 100% ut från sin talang. Ja, innan det jag spelade, det var bara i mig.
Vad händer efter Mainz? Jag har inte min fusklapp här.
Vad hände efter Mainz? Mm. Al-Ettifaq i Saudiarabien.
WTF. Lite grann. Eller? Det kändes väldigt otippat.
Ja, jag kan tänka mig. Alltså från världen ut. Alltså de som inte känner mig, jag kan tänka mig det var otippat. Det kan jag göra.
Förlåt oss välja. Nu när vi är och researchade och googlade och kollade upp lite så här information om dig. Så var en av de mest googlade sakerna Quaison flytten till Saudi, var det för lönen? En av de mest googlade, topp 5 förslagen.
Jätteroligt, folk vill alltid veta vad folk tjänar.
Jaja.
Jag har aldrig fattat det här. Jag fattar det till folk som googlar la 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 network.
Exakt.
Där, folk googlar,
exakt.
Så, det är exakt.
Drick bro, ta en klump.
Ja. Vad ska jag säga?
Berätta om den här situationen.
Den situationen, det var mitt kontrakt med Mainz. Det hade tagit slut. Jag hade gjort det väldigt bra 2 år. Det var ett år jag gjorde det fantastiskt. Tills corona kom. Då jag började spela ner mig lite efter coronatiden. Sen så kom det transferfönstret. Jag trodde jag skulle tagga, jag är ärlig, det året. Jag hade ett år kvar. Min sportchef sa till mig, Robin, jag vill inte att du ska gå, men jag respekterar att du ska gå. Det här är vår prislapp på dig. Men för mig det är okej att du lämnar nästa år som gratis. Jag bara okej. Tanken var ju att det skulle vara EM det året. När vi gick till EM och allt gick så bra, så jag tänkte jag kommer spela EM.
Du slår inte ut.
Jag tänkte jag ska spela EM. Jag är ett år kvar. Det hade varit bra i EM-kvalet. Jag är ett år kvar. Spela EM, sen vi får se vad som händer. Corona kom, inget EM. Ingen fotboll, man sitter hemma bara. kommer till nästa säsong. Ingen i världen kommer till nästa säsong. Det fanns några klubbar, det fanns en klubb som ville betala det priset för mig, men jag ville inte gå dit. Jag bara, nej, jag vill inte gå
dit. Kan du nämna vilken klubb?
Nej. Okay. Jag vill inte gå dit. Tänkte, jag stannade. Jag trivs i klubben. Jag har min position i laget, jag gillar staden, jag vet att jag kommer få spela. Det kommer gå bra. Sen den sommaren var en tuff period för mig av olika anledningar. Sen jag kunde lämna, det var nära att jag skulle gå, men på sista sekunden vissa saker klickade inte. Och det var en plats jag verkligen ville gå till.
Berätta där.
Det var till Lyon, som jag har förstått det. Det var, ja, saker och ting gick inte in. Fuck it, it is what it is. Sen det var lite jobbigt under den perioden. Spelade ner, men jag var inte så bra. Sen så i slutet gick väldigt bra för mig i Mainz. Spela EM, fick inte spela så mycket. Jag är fri. Sen när jag väl hade allting vad jag hade, vad jag kunde välja. Jag frågade mig själv, vad vill jag med mitt liv, vad vill jag med fotboll, vart vill jag gå, vart vill jag spela. Sen jag lämnade AIK, jag har kämpat i botten. Jag har sagt det här tidigare, men jag tror folk har misstolkat vad jag har sagt, nu jag ska klargöra det en gång. Sen jag lämnade AIK, jag har alltid kämpat i botten förutom ett år i Palermo. Och jag är uppfostrad i en klubb, vi ska vinna SM-guld, förstår du? Så när jag hade alla mina alternativ, jag frågade, vad vill jag? Orkar du vara i kanske nedre halvan? Kan? Förstår du? Kan, da, bla, bla. Sen, jag har alltid sagt, en dag jag ska spela i arabländerna. Jag har redan sagt det. Jag har många kompisar som bevittnade det. Sen det här kom, och de kom i mars till mig. De har varit på mig sen mars. Och jag har sagt, vi får se. Håll det öppet. Sen jag hade allting framför mig. Jag tänkte, vet du, fuck it. Det var det. Jag vill inte gå till någon av de här klubbarna. Våran plan med dit med Etifak var, vi ska försöka spela Champions League, alltså Asiens Champions League, och pengarna var inte dåliga heller, förstår du? Så det var
en kombination.
Exakt, pengarna och deras själva projektet. Men det slutade med vi kämpade för att gå ner. Jag tror jag hämtade otur. Men vi kämpade igen, ett år igen vi skulle gå ner. Men vi stannade. Men, så det var hela. Det var det. Så nu i Saudiarabien, inte fuck.
Hur är nivån?
Upp och ner. Vissa spelare är jätteduktiga. Vissa är
så. Så nu har du spelat i Allsvenskan, tyska ligan, italienska ligan, saudiarabiska ligan. Så om vi nu rankar nivåerna, bästa ligan att spela i?
Bästa ligan? Italien. Det är upp och ner där också. Nej, Bundesliga. Kvaliteten på allt. Spelmässigt, organisation, tuffhet, Bundesliga.
Bundesliga 1. Kan jag säga sig A2?
Ja.
Och sen är det mellan Saudi.
Nej, Saudiarabien.
Och sen Allsvenskan. Okej.
Okay. Ja, ni tror Allsvenskan är bättre än Saudi?
Det känns som att man
varför?
Kan... Jag kan inte nämna en enda... Okej, nu är det för att jag bor i Sverige, bor i Saudiarabien. Mm. Men Sverige har ändå exporterat ut stjärnor ut i världen. Men Saudi, man hör inte någon från Saudi.
Men de vill inte. Alltså som jag vet, araberna där vill inte gå. Alltså de vill inte gå. Alltså de mår bra där. Alltså, och jag tänkte om man skulle kunna tjäna Premier League-pengar i Sverige. Hur många svenskar skulle lämna Sverige? Ingen. Varför ska saudierna lämna?
Logically speaking. Logically speaking. Faktiskt. Du låter.
Nej, men sen lite bara, alltså de är bra. Alltså. Deras spelare är bra, men de har inte organisationen och disciplinen. Och sen när det kommer utländska spelare, det finns ju fantastiska spelare. Igalo till exempel, spelar där, Eve Banega. Det finns många stora namn, som gamla fotbollsspelare också, som spelar i Saudi. Och jag tror överlag, spelare för spelare, saudiska ligan är bättre än allsvenskan. Men jag tror också det finns många allsvenska lag som skulle vara jättebra i Saudi. Men jag tror det är snäppet. Alltså det är inte, jag tror inte det är en stor skillnad. Men jag tror det är snäppet. Saudiska spelare, om de ville spela allsvenskan, jag tror de kan. Jag pratade med en kille i mitt lag. Han bara, Robby, ta mig till Sverige. Jag bara, va? Jag bara, Berg, jag vill gå till Europa, ta mig till Sverige. Jag bara, visst. Men bara, du vet, vet hur mycket jag tjänade i Sverige? Så jag sa till honom, kolla på mig så här. Skitig.
Låt mig stanna.
Ja, han var skitig. Jag bara, åk, det är kallt. Han bara,
nej. Bror, jag har suttit med dig nu en timme. Och jag kan på ett emotionellt plan inte greppa dig. Jag vet inte vad jag har dig i vad du tycker om hur din karriär har gått. Dina skador, vissa sektorer. Det är som att du viftar av dig. Du vet så, det börjar av dig från dina axlar.
Men det är bara fotboll. Vi sitter här och pratar om fotboll. Många kan säga till mig, Robin, du är likgiltig, det är som du inte bryr dig. Sanningen är, visst, jag har spelat fotboll nu 8 år, men det är bara fotboll, alltså. Det finns så mycket viktigare saker i livet som har satt sitt spår på mig som människa och person. För om jag ska sitta här och snacka om en skada, det är som jag har ont i tån, förstår du? Det så, du vet, att sitta och säga, du vet, jag kämpar, jag vill inte att folk ska se mig som fotbollsspelare, förstår du vad jag menar? Jag tycker inte om, alltså jag brukar säga, vissa människor, jag är Quaison för dem och vissa är Robin för dem. Jag trivs som Robin, Quaison, det är bara han där ute.
Du känns inte likgiltig, alltså när du säger de här orden, känns det mest som att du är tacksam?
Ja, jag hör dig, jag är väldigt tacksam. Jag är jättetacksam. Det är jag.
2 minuter till har vi innan vi touchar timmen. Och vi kan avrunda med att prata om standardfrågan. Hur ser framtiden ut?
Jag vet inte. Jag svär. Du är
28.
Jag är 28.
Ska bli 29.
Jag ska bli 29.
Så är det.
Snart 30, mannen. Tiden, den flyger bara. Min framtid. Jag svär, jag vet inte. Jag brukar inte tänka på min framtid så mycket. Alltså för att, ja, men vi får se. Ja, jag lever. Jag tar alltid dag för dag. Som jag sa, mitt minne är sämst. Jag kan inte planera in i framtiden. Så jag vet bara vad jag ska göra efter det här. Jag vet inte vad jag ska göra imorgon, förstår du? Så jag tar dagen som det kommer. Det som händer, det händer. Men bara målet är att försöka vara, vad vi säger, hälsa, må bra, ta hand om vänner, ta hand om mamma. And that's it. Sen resten, det kommer som det kommer.
Hur långt ifrån är du en allsvensk comeback?
Det är inte mina tankar just nu, sanning. Jag är ärlig. Alltså, jag har hört att folk, nu när jag flyttar till Saudi, att folk, Robby, han kommer snart. Robby,
precis.
Jag vill spela AIK igen. Jag ska inte ljuga, jag vill spela AIK, men när det har jag inte tänkt på, typ så här, jag ska säga att om 3 år, där är min plan, om 3 år. Nej, jag tar det som det kommer. Just nu är jag i Saudi, jag trivs väldigt bra. Vi var inte bra i år, men jag tror inte det är att det är den nivån vi ska vara på. Vi har värsta laget, men det funkade bara inte. Men min plan, jag trivs bra där, jag vill stanna där. Men jag kommer nog tillbaka till AIK om ingenting annat händer, inte någonting knas händer med mig i mitt liv, så kommer jag nog till AIK. Det är 100%, och jag vill det. Det är mitt hem, det är det enda stället, den enda klubben som verkligen känns och nog alltid kommer kännas, det här är mitt hem, förstår du? Det är mitt hem. Varje gång jag är med landslaget, när jag är på France, jag känner mig hemma. Jag åkte förbi Råsunda för några dagar sedan. Det gjorde ont i mig att se vad som hänt med Rosendahl idag. Jag svär på Gud och var så här, hur kan man ha gjort så här? Det var här vi gick och kollade fotboll första gången i våra liv.
På ett personligt plan?
Mm.
Hur ser det ut för dig? Gifta sig, barn, vad händer?
Det kommer. Sånt kommer också, inshallah. Det kommer.
Vad du börjar tänka i de banorna?
Det man tänker ju så automatiskt. Förstår du, mamma, så vet du, vi vet du, mamma har ni på mig lite ibland. Såklart, sånt tänker man på. 100%. Inshallah, det kommer en vacker dag. Allt det där, det hoppas jag.
Det är sällan du gör sådana här typer av intervjuer. Så innan jag avrundar, är det någonting jag har missat? Eller du känner att jag vill toucha det här lite mer?
Jag vet inte alltså. Vad har vi inte pratat om? Vad har vi pratat om? Vad vi tänker?
Du har touchat allt som handlar om din karriär.
Mm.
Quaison Foundation. Lite om din barndom i Akalla.
Mm.
Lite stökig barndom så.
Nej, inte stökig. Busig.
Busig, förlåt. Busig, ursäkta.
Busig. Jag tror jag har pratat om allt alltså. Jag vet inte. Vad finns det mer då?
Vi har vår broder Simon här.
Bra fråga.
Jonathan Heile bara levererar. Andra intressen utanför fotbollen. Vad ska de vara? Vad är de?
Vad jag gör? Jag kollar serier. Jag är en seriekille. Han garvar. Jag kollar serier. Jag tränar och går hem och kollar serier. Alltså jag är aldrig utanför min lägenhet när jag är i Tyskland. Alltså aldrig. Jag går hem och kollar serier. Och det är därför också folk frågar mig, Robin, kan du bo i Saudi? Vad gör du om dagarna? Hur är det? Det finns inte det. Du kan inte... Det är samma skit. Jag går hem, sätter på Netflix. Där, gör en kaffe, äter någonting gott och kollar mina serier.
Så. Där fick du svar, Jonathan. Kaffe och serier. Mm. Det var jag på fritiden.
Ingen PlayStation, jag kan inte spela. Men jag är bättre än vissa på FIFA i alla fall.
Hitta en chans.
Det jag gillar att kolla serier. Kolla serier och tv. Jag har aldrig spelat padel i mitt liv.
Aldrig
spelat padel i mitt liv.
Padel, exakt.
Vet ni vad det är? Nu när jag är på semester. Varför ska jag gå och spela padel och svettas och när jag är här för jag ska vila?
Mm.
Alltså, jag tänker hela tiden folk säger, Robby, kom bro, vi spelar fotboll. Jag tycker det är riktigt.
Nah.
Jag spelar fotboll 11 månader varje dag. Jag vill vila. Padel? Nej, man, jag pallar inte. Se mig hellre hemma eller hemma hos en kompis, ute och käka. Nej. Låt mig vila. Jag är på semester. Ingen sport förutom träning. Alltså ingen bollsport. Jag tränar, springa. Sådana saker. Men nej, paddel. Men det ser kul ut. Alltså. Det ser, jag ska testa det någon gång. Jag måste bara.
Vet du om Jesper Husfeldt
är? Sportkommentator.
Precis. Shoutout till honom, han var med i podden. Multimiljonär. Tack vare padel. He made his millions.
Förstår du?
He made his millions. Han är också grym på padel, så jag vet inte förneka. När man spelar i den spanska ligan och där är det...
Spelar han i spanska ligan?
Yes.
Okej.
Okay. Som C-spelare. Det innebär att... Ja, men då snackar vi på den högsta nivån. Om jag förstått honom rätt. Ja, exakt.
Men de paddel är stort där, eller hur?
Paddel är gigantiskt.
Det är där det kommer ifrån, eller?
Exakt.
Jag har ingen koll på paddel.
Jag ska köra en match. 9-2 mot Majo Heile.
Stör. Ja, jag kollar.
Bro, jag spelar också C-division i Malmö. Jag kan snacka om honom.
Du spelar padel, alltså på riktigt? Okej.
Jag spelade tennis när jag var yngre.
Okej.
Och bror, mitt smeknamn är... Vad kallar du mig för? Vilken tecknad figur?
Varför? För att du liknar
han? För jag liknar han i rörelserna, för jag är smidig. Kung Fu Panda. Förstår ni? I'm as smooth as Kung Fu Panda. Så jag är stor men jag har mina ord. Så. Så vi kör någon paddelmatch, varför inte? Ah, vet du vad det är? Det var det, bara låt mig vara.
Nej, jag är sådär, jag ska inte säga ja, jag ska inte säga nej. För om jag säger ja, jag måste. Jag vill inte säga ja nu, sen det ska bli Robin, du bangar. Inshallah ändå, vi kan spela på
det. Är du muslim?
Nej.
Jag gillar att säga inshallah, jag gillar det. Nu har vi bara flippat sista minuterna. Jag tycker det här intervjun var ganska bra. Jag har inte glömt något, känner jag.
Nej, jag tror vi har täckt av allt. Vi har täckt av det mesta.
Och med det så tackar vi Robin Quaison. Ett år senare fick jag den jävla intervjun.
Jag måste säga, jag ber verkligen om ursäkt förra året. Jag kommer ihåg, vi stod där. Det var du, sen några till. Pratade jag, grabbar, jag kommer höra av mig. Jag kommer ihåg Simon, han skrev, hörde av sig. Jag vet inte, han säger, hur då? Sju månader senare, just det. Okej, löst det. Jag svär, utan Simon, det här, jag vet hur jag skulle vara.
Kära Simon, faktiskt det här som löste det här till mig.
Jag svär, jag ska, okej bror, vet du, jag hör om mig när jag kommer till Sverige. Jag glömmer bort till alla människor som jag har sagt så till. På Gud, jag svär på min mamma, jag har verkligen dåligt minne. Jag svär, det är...
Robin, ja. Stort tack.
Tack själv, det var kul.